Dagens predikotext idag, den tredje söndagen efter 13 dagen, den hämtar vi från Matteus evangeliets 8:e kapitel. Vi har hört del av texten redan som evangelietext. Det är verserna 1-13. När Jesus gick ner från berget följde mycket folk efter honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sa: Herre, om du vill kan du göra mig ren. Jesus räckte ut handen och rörde vid honom och sa: Jag vill, bli ren. Genast blev mannen ren från sin spetälska. Och Jesus sa till honom: Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär fram den offergåva som Mose har föreskrivit till ett vittnesbörd för dem. Då Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger lam där hemma och har svåra plågor. Jesus frågade honom: Ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Också jag är en man som står under andras befäl, och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå, så går han. Och till en annan kom, så kommer han. Och till min tjänare, gör det här, så gör han det. När Jesus hörde det blev han förvånad och sa till dem som följde honom: Amen, säger jag er. I Israel har jag inte hos någon funnit en så stark tro. Jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Till officeren sa Jesus: Gå, som du tror ska det ske dig. Och i samma ögonblick blev hans tjänare frisk. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Att tro på Jesus. Vad är det? Vad är det att tro på Jesus? Hebreerbrevets författare beskriver tron på ett väldigt fint sätt. Vi får läsa där i det 11:e kapitlet att tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Det är en bra förklaring. En övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Båda de här två männen i dagens text, de visar just en sån övertygelse om det de inte kunde se. En visshet när de vänder sig till Jesus för att be om hjälp. Och det sätt på vilket de ber om hjälp, det kan säga oss någonting om vad det är att tro och hur en troende bör förhålla sig till sin frälsare. Både den spetälska och den romerska officeren visar en väldig ödmjukhet. Den spetälska säger: Om du vill hjälpa mig så kan du. Om du vill göra mig frisk, då vet jag att du kan det. Den romerska officeren som hade en hög position i samhället, han säger: Jag är inte värdig. Jag är inte värdig. Och så säger han också: Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Om vi börjar med det här: om du vill så kan du. Lägg märke till att den spetälska inte kommer med ett krav på Jesus. Han säger inte: Jag vet att du har botat många och nu vill jag att du ska bota mig. Det är lätt i vårat förhållande till frälsaren att vi kan hemfalla till att ställa krav. Att vi vill säga: Nu har jag faktiskt tampats med den här svårigheten under så lång tid. Nu vill jag att du hjälper mig. Nu vill jag se resultat. Men den rätta inställningen Det är den som den spetälska har. Om det är din vilja, så bota mig. Vi kan tänka lite grann på hur det var för spetälska på Jesu tid. Hur mycket de fick lida. Spetälskan var ju en hemsk sjukdom. En obotlig sjukdom. En smärtsam sjukdom där i de svåraste fallen kroppsdelar kunde ramla av till och med. Men när man tänker på det så kanske det värsta var hur smittsam den var. Och att de spetälska fick leva separerade, åtskilda från övriga samhället för att inte smitta fler. De var tvungna att lämna sina nära och kära, sina vänner, sina arbeten och leva isolerade. Ändå in på 1900-talet i Afrika fanns det spetälska kolonier. Ibland på en ö med bara de som väntade på att långsamt dö av sin spetälska. I Israel skulle de spetälska också för att varna andra om de såg andra människor ropa om sig själva oren, oren. Så att människor inte av misstag skulle komma för nära och kanske bli smittade. Vi pratar idag om att det är viktigt med en positiv självbild för människan. Det får man ofta höra. Och då kan man tänka, vad får man för självbild om man så fort man ser en annan människa måste ropa om sig själv. Oren! Oren! Kom inte nära mig. Tänk vad den här spetälska mannen måste ha längtat efter att bli frisk. Tänk vad ofta han måste ha tänkt. Tänk om ett under skulle ske. Ett mirakel. Tänk om jag skulle få återvända till min familj, mina vänner. Tänk om jag skulle kunna få bli en del av samhället igen. Och ändå, när han ser chansen så säger han inte, Jesus, bota mig. Utan han säger, om det är din vilja, så bota mig. Det är så tron talar med Jesus. Tron ställer inte krav, utan den förlitar sig på att Jesus gör det som är bäst. Låt din vilja ske, ber vi ju i Fader vår. Låt din vilja ske. Och det gör vi därför att vi förlitar oss på att Gud vet vad som är bäst. I tron så kan vi lämna över ansvaret på att fundera över vad som egentligen är den bästa lösningen på ett problem. Till Gud. Han som vet allt. Och kan allt. När vi undrar om det är riskabelt att lämna över ett problem till Jesus, då ska vi tänka på det stora problem som han redan har löst. Det största problemet, syndens problem, som skilde människan från Gud. På ett liknande sätt som spetälskan skilde de sjuka ifrån de friska. Avståndet var lika stort mellan den fallna mänskligheten om Gud och Gud som mellan de spetälska och de friska. Men tack vare det Jesus redan har gjort för oss genom att leva ett syndfritt liv och dö en oskyldig död och uppstå för våra synder, så är vi inte längre andligt spetälska. Och vi måste inte längre hålla oss borta från Gud och tänka om oss själva oren, oren. Utan vi får istället tryggt lägga allt i hans händer. Vi har lärt känna hans kärlek. Vi kan lita på att hans bönesvar är det bästa för oss. En annan del av den troendes attityd till Jesus, det är den romerska officerens ord. Herre, jag är inte värdig. Jag är inte värdig att du kommer hem till mig, säger han. Det här med vad en människa är värd, det är väldigt svårt när man börjar fundera på det. Hur bestämmer man en människas värde? Nu ska inte jag tråka ut er här med att prata om fotboll. Men jag vill ändå ta ett exempel på vad en människa är värd. Min favoritspelare i mitt favoritlag, Han blev såld till en annan klubb, Barcelona, för 100, nej vad tänker du, 1600 miljoner kronor. 1,6 miljarder. 1,6 miljarder. Fundera på vad man kan få för 1,6 miljarder. Och det innebär inte ens att hans nya klubb äger honom, för slavhandeln är avskaffad. Utan nu har de rätt att anställa honom under 5 år. Och betala till honom 120 miljoner varje år. 120 miljoner varje år. De har gjort en bedömning av vad han är värd. Och det är vad man kom fram till. Först 1600 miljoner. Och sen 120 miljoner varje år. Det är inte konstigt då att det är svårt för oss att få en bild av vad är vi egentligen värda. Vad förtjänar vi? Vad förtjänar människan? Ja, är han värd det så borde jag väl vara värd hälften i alla fall, kan vi tycka. I alla fall hälften så mycket. Men när människan ska fundera på vad hon är värd, då ska hon spegla sig i lagen. Då ska hon inte jämföra sig med andra och säga, ja, min granne, jag vet hur han är och jag är i alla fall bättre än honom. Han håller inte ordning på tomten. Det är oklippt gräsmatta, oskottad infart. Ett elände där borta. Och vi ska inte jämföra oss med de icke-troende och säga, jag går i alla fall i kyrkan. Jag gör i alla fall mitt bästa. Jag tjänar ju dig så gott jag kan och orkar och har tid med. Utan vi ska säga, jag är inte värdig. Jag är inte värdig. Om du, Herre, ska behandla mig som jag förtjänar, då är inte värd att få bli bönhörd. Då är inte värd att du kommer till mig med din kärlek och din nåd. Då har jag egentligen straffat ut mig för länge sedan. Om vi ska gå efter vad jag är värd. Den kristne ska i sin attityd mot Gud, i sitt samtal med Gud, inte säga, jag har förtjänat det här. Som vi annars får lära oss att göra i samhället. Vi behöver förhandla. Vi behöver lyfta fram våra förtjänster för att få det vi förtjänar. Men inför Gud så vill vi inte lyfta fram våra förtjänster, för det är inte till vår fördel. Utan vi vill istället säga, Herre, förlåt mig min synd. Jag är inte värdig. Man kan ibland säga att kristendomen är väldigt negativ på det här sättet. Den har en negativ människosyn, kan människor säga. Varför ska man tala om synd? Varför ska man tala om att folk inte är värdiga? Bryter inte det bara ner? Gör inte det människan liten och rädd och osäker? För det mänskliga förnuftet så låter det klokt. Men när vi ser på religioner som istället betonar att människan ska göra sig värdig inför Gud genom att kämpa, genom att anstränga sig, genom att varje dag be exakt samma bön vid exakt samma tid, genom att resa på vallfärder, genom att ge en specifik summa i gåva, genom att ständigt oroa sig för Guds vrede och dom, då ser vi att det är inte heller så bra för människans självbild. Det är egentligen sämre. Att ständigt leva med en oro över, duger jag till? Är jag tillräckligt god? Är jag tillräckligt from? Har jag gjort tillräckligt mycket? Det leder till osäkerhet, ångest och ibland faktiskt hat mot Gud. Tänk att våran Gud är så vis och så kärleksfull att han förstod det långt innan vi föddes. Att han förstod att för att kunna ha ett tillitsfullt förhållande till sin frälsare, så behöver vi få frälsningsvisshet. Vi behöver få tänka om oss själva. Jag går mot himlen var jag går. Den tredje saken som vi stannar till inför när vi möter de här två människorna som sätter sin tillit till Jesus, det är den romerske officerens märkliga uttalande. Säg bara ett ord, Jesus, så blir min tjänare frisk. Säg bara ett ord. Det grundläggande. När vi vänder oss till Gud med våra bekymmer, med vår smärta, med vår oro inför framtiden eller kanske vardagsbekymmer, det är ju att vi tror att han är mäktig nog att lösa det. Många människor som inte tror på Gud vänder sig ibland till honom i en krissituation. Men då ber de inte: Gud, om du vill, då kan du rädda mig, om det är din vilja. Utan då ber de: om du finns och om du kan, så gör det jag ber dig om. Vilken skillnad. Om du finns och om du kan, så rädda mig. Jämför det med: jag vet att du kan och om du vill, rädda mig. Och jämför det med: säg bara ett ord. Det är så lätt även för kristna att fastna i en attityd gentemot Gud där vi vill kräva tecken och under. Vi vill få bestämma hur Gud ska handla. Redan på Jesu tid möttes han av den attityden. Vad har du för tecken att ge oss? Säger han. Just när de har fått sett ett mäktigt under, så säger människorna som tvivlar: ja, fast vi vill ha mer under och tecken faktiskt. Annars kan vi inte tro. Och när lärjungen Thomas får höra glädjebudskapet om den uppståndne frälsaren, då säger han: om jag inte får sticka händerna i hans sida, om jag inte får se hålen i hans händer, då kan jag inte tro. Människan, otron, tvivlet vill ha mer. Men den romerska officeren, han har rätt attityd. Han säger: säg bara ett ord. Han är beredd att lämna Jesus och gå hem, förvissa dem att Jesus har gjort det han har sagt. Annars kunde man ju tänka sig att han ville att Jesus skulle följa med, så att Jesus var kvar. Om det inte skulle fungera, att han kunde säga åt Jesus: kan du göra på ett annat sätt? Att han ville ha någon garanti. Istället så handlar han i tro och talar i förtröstan på Jesus. Jesu ord är mäktiga. De kunde bota sjuka. Jesu ord kunde till och med väcka upp döda. Till den spetälska i våran text sa Jesus bara: bli ren. Och så blev han ren. Till den romerska officeren säger han: gå hem, det ska bli som du trodde. Och i samma stund blev tjänaren frisk. Till den döde Lazarus sa han: Lazarus, kom ut. Och då kom Lazarus ut ur graven, trots att han redan hade legat där i flera dagar. Säg bara ett ord. Det är den troendes attityd till Gud. Ett ord från Jesu mun, det räcker för oss. Hur är det då för oss? Tror vi att Jesus kan hjälpa oss med det som är svårt i vårat liv? Ja, det kan han. Det kan han, för han är allsmäktig. Inte bara mäktig, utan allsmäktig. Allt det som är svårt i ditt liv får du lägga i Jesu hand. När du har ont, när det sker något i ditt liv som ruskar om och oroar, om du själv drabbas av svår sjukdom, om människor i din närhet sörjer och är ledsna, Om du oroar dig inför framtiden, lägg det bara tryggt i Jesu händer. Han som uppväckte Lazarus, han som gjorde den spetälske ren, han som botade officerens tjänare, han är tillräckligt mäktig för att hjälpa också dig. Och när du ber, när du vänder dig till honom, så får du göra precis som de här två förebilderna i våran text. Herre, jag vet att du vill mitt bästa. Låt din vilja ske. Ett ord från dig, det räcker. Så kan vi också be varje gång vi behöver hjälp. Varje gång vi behöver tröst. Varje gång vi behöver få höra. Jag är fortfarande med dig. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus. Vi tackar dig för att du hör bön. Vi tackar dig för att tron på dig, det är en tro utan rädsla och med förtröstan på att du vill vårt bästa i varje situation i livet. Herre, hjälp oss genom tron att lita på dig även när vi inte förstår din plan med våra liv. Även när vi inte vet varför saker och ting inte går som vi hade velat och hoppats och bett om. Hjälp oss att be, ske din vilja. För att vi litar på att din vilja alltid är god. Vi ber i ditt heliga namn. Amen.